Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
I 10 års tid var han hippie och levde för dagen. Ett decennium senare knöt han ihop Europa till internet. Internetmuseums Jörgen Löwenfeldt har träffat nätverksgurun Bernard Stockman.
Bernard Stockman, du var en av dem som såg till att hela Europa kopplades ihop och fick internet. Men du började egentligen som hippie.
Ja.
Kan du berätta lite om det?
Ja, då. Jag började, alltså jag gick ut teknisk gymnasium kemilinjen 1968. Och då tänkte jag att jag skulle studera vidare. Så jag började läsa matte på universitet. Och jag sökte även till KTH. Men jag kom inte in den gången, jag hade för låga betyg. Så att då blev det väl så att man var ute och drev och träffade andra som tyckte det var kul. Och så levde man hippieliv och hade fester och hade roligt och bodde i kollektiv och allt sånt där som var populärt på den tiden. Så, att, så höll jag på i 10 års tid ungefär.
Och hade du några typ av framtidsdrömmar då?
Nej, inte alls. Det hade jag inte. Utan då var det ju bara att man levde livet för dagen. Så att det var inget speciellt då.
Och när började du känna att det kanske är dags att göra någonting annorlunda?
Ja, det var väl då när jag framåt 1979-80 när man tyckte att nu har jag levt det här livet så pass länge, nu måste jag ägna mig åt något annat. Så att då sökte jag faktiskt till KTH för andra gången och den gången kom jag in.
Hur kommer det sig att det var liksom just till KTH du sökte och inte, det finns ju liksom miljoner andra?
Ja, nej, men jag var intresserad av elektroteknik och jag ville lära mig mer hur förstärkare och tv-apparater och sådär, hur de fungerade, hur man kunde bygga dem själv. Mm. Jag hade ju hållit på lite grann åren innan med att gå någon sån här brevkurs och härmånskursen och sånt i elektroteknik. Och, så att det var ju det intresse jag hade, så jag ville väl ta allvar på det och försöka utbilda mig inom det området.
Men var du, hur kunde man märka att du var intresserad av det här och liksom duktig på det?
Nej, det vet jag inte. Vi var väl ett par killar som höll på och gick en sån här kurs och försökte sätta sig in i det hela. Så
att, för det är liksom inte det man associerar riktigt med hippielivet? Då.
Nej, det är det ju inte. Men jag hade ju ett intresse av bland annat det. Jag har även läst arkeologi på universitetet. Jag var med och grävt ut en gammal folkgrav på 200-talet här på Lover på Mälaröna. Så att...
Du hade lite olika intressen.
Jag hade tänkte. Olika intressen, ja. Men det här var det jag ville satsa på. Då.
Och när du började på KTH, hur gammal är du då?
33 år. Mm.
Och som 33-åring, då finns det förstås 33-åringar som har helt andra typer av liv än vad du hade då.
Ja, säkert.
Ja, men liksom kanske hade flera barn och bodde i en villa och så här. Hade jobbat i 10 års tid redan.
Ja, det kan nog stämma, ja.
Hur var det då att komma till skolbänken och tänka?
Det funkade bra. Så att... Jag hade ju då redan läst matte, så det första man gör på KTH är att gå repetitionskurs i matematik för att komma upp till en viss nivå. Det hade jag ju inga problem med, det gick jättebra. Och sen så är det ju andra då typer av grundutbildningar som man går i fysik, mekanik och sånt där. Det gick bra.
KTH är lite kända för sina liksom ganska så här strikta skoldagar om man jämför med andra så här humaniora ämnen, ja,
det,
till exempel.
Ja, men det är väldigt bra det.
Ja, men hur var det att komma till skolan 8.00 som gammal hippie? Och...
Ja, men jag trivdes bra med det.
Behövde rutinerna där?
Ja, verkligen. Va? Så det kändes bra.
Vad var det som du tyckte var kul då? Med det här nya? Så?
Att man fick lära sig en massa nya saker. En del, allt var inte kul. Jag menar, det fanns ju ämnen som var svåra och jobbiga som jag hade svårt för. Kraftnät, hur man bygger kraftnät och sånt där. Och gud, gick för bara. Så där åkte böckerna i väggen ganska många gånger. Men i stort sett så gick det bra. Va? Det är de första 2 åren på ett KTH som är jobbiga. Då, för då ska man bara läsa en massa grundkurser. Man ska komma upp till en viss nivå i kunskap innan man kanske börjar specialisera sig då.
Men när du här är 32, 33, 34, 35, ja. Lär du känna några
Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Jag börjar ju komma in i det här med datorvärlden, för att man måste ju använda datorer då. Och det första man kommer in i, det är de här DEC 10-systemen som fanns 1980. Mm. Och där började jag intressera mig för det, och så småningom så gick jag med i den här datorföreningen på KTH som heter Stacken då. Mm. Och där lärde jag ju känna ganska mycket folk och vi hade himla kul ihop. Så att...
Är det några namn man känner igen liksom, om man är lite intresserad?
Ja, Peter Rötberg var det där. Mm. Jan Mikael Rynning var med, om jag vet någon det.
Nej,
det var en hel drös med folk som fanns där. Va? Så det var folk som var datorintresserade.
Och vid sidan av studierna då?
Just precis.
Så hur kunde era möten se ut då?
Oj. Det var ett tjafsande om vem som skulle betala kraften till våra egna datorer. KTH ville inte. Mm. Ja, men de här stora mainframerna från den tiden, de drog ju fruktansvärda mängder med ström. Så att det var ett ständigt problem. Hur vi skulle kunna drifta datorer.
Så blev det?
Jo då, de gick väl igång där, så de stod väl där, men sen så flyttades de till ett bergrum på Söder och där blev de stående och sen hamnade de i ett lager på KTH. Mm. Och sen vet jag inte vad som hände med dem. De kanske står kvar någonstans fortfarande.
Något museet kanske?
Ja, det, jag vet inte.
Hände det någonting på de där datorerna som liksom, är något minnesvärt?
Ja, det gjorde det. Vi försökte bland annat installera något som heter Incredible Time Sharing System, ITS. Och killen bakom det är Richard Stallman, som vi kanske talas om. Som är då skaparen av det här GNU. Då.
Just.
Och, så han var här i stan och testade där. Mm. Så det var ju kul.
Hur pass datorintresserad var du innan KTH?
Inte alls. Jag har aldrig sett en dator. Ja, men före 1980 så fanns det ju inte... Eller när kom PC? Det är någon gång mitt på 80-talet när Microsoft och PC och allt det där går igång.
Så någonstans här mellan Stacken och att du började på KTH har ju du liksom fått ett intresse.
Ja.
Vad var det som du gick igång på som med datorer då?
En ny teknisk miljö på något sätt då. Någonting som man kan göra massa roliga saker med. Man kan programmera det.
Ja.
Och sådär. Så att det var ju mycket det då. Jag tyckte det hela var himla intressant.
Mm. För jag vet att du sen började jobba på KTH.
Ja.
Kan du berätta om hur du fick ditt första jobb?
Jo då, det började med att jag började hacka datorerna där. Jag visste man skulle göra det. Och då tyckte de väl det att det var väl bättre att du kom och jobba hos oss än att du ska sitta här och hacka våra datorer. Så då gjorde jag det. Så att jag blev anställd då som systemansvarig kan man säga på linjenämnden för elektronik för deras datorer.
Så när du hackade datorerna, riskerade du någonting då?
Nej.
Kunde du liksom bli avstängd eller fanns det?
Nej, det tror jag inte. De som var med där och jobbade då på den tiden, de var ganska trevliga människor, väldigt enkla och raka människor.
Så, men varför gjorde du det då?
Man kunde.
Kan du berätta, hur gjorde du det? Hur genomförde du det här hacket?
Ja, just det. Jo, man går in i något som heter kernel mode via debuggen och sätter en brytpunkt i kernel mode. Mm. Sen när datorn stannar vid den punkten går man ur programmet och då befinner man sig i det prioriterade kernel mode-läget och då kan man göra vad man vill. Mm. Så då kan man gå in och sätta privilegier på sig själv till exempel, vilket man då gör.
Vad kunde man använda de här privilegierna till?
Till att skapa nya konton, till att göra massor med saker med datorn som man normalt inte kan och som man inte har tillstånd till som vanliga användare.
Gjorde du det här flera gånger?
Nej, det tror jag inte. Jag har varit ganska snabbt installerad som systemansvarig med fulla privilegier på de här maskinerna.
Ja, så du lyckades helt enkelt med hacket kan man säga.
Ja.
Och sen när du jobbar då, du är inte färdigpluggad ändå?
Nej, inte alls.
Utan har ett tåg kvar.
Ja.
Vad gör du på jobbet?
Ja, det är att sköta om datorsystemet, ta backuper, lägga upp konton och ja, allmänt sköta om datorerna så att de funkar som elevdatorer. Och utöver det då så jobbar jag ju som assistent i vissa kurser, datorkurser, och hade hand om rätta skrivningar och sånt, för det gör aldrig professorerna själva. Mm. Det får vi andra underställda assistenter göra. Så är det.
Och Vad har du då för framtidsmål med allting? Ska du till näringslivet eller vad vill du liksom?
Ja, det som jag då började bli mer och mer intresserad av, det var en forskarutbildning, doktorera. Mm. Och i datorsystem, alltså lära mig ordentligt om datorsystem i en doktorsexamen.
Just det. Vad ville du forska kring?
Ja, då var det som var väldigt inne var så kallade parallella system. Mm. Det vill säga att man kan bygga datorer med flera olika processorer som kan då exekvera kod parallellt. Just det. Det är ju helt vanligt idag. Nej, men idag har ju en vanlig Intel-process som minst 4 kärnor. Så att, men då var det någonting helt nytt. Alltså, då använde man en helt annan typ av teknik för att göra det här. Och ja, det var processorer på ett helt annat sätt än vi är vana idag, kan man säga.
1985 ungefär, då startas ju det här som heter Nordunet.
Ja.
Eller initieras genom Nordiska rådet bestämmer att nu ska vi satsa på att koppla ihop Nordens nät helt enkelt.
Ja.
Du blir involverad där också.
Ja, just det.
Kan du berätta det? Vad händer sen?
Ja, jag blir inblandad då på samma sätt som jag var i Synet. Men som driftkille som jag sitter och jobbar med olika former av trafikanalyser och sådana saker på nordisk nivå. Då. Ser mycket trafik som flyter mellan de olika länderna. Så, så det var ju det.
Nu arbetar vi oss fram till 86 ungefär, kan vi säga. Ja. Då så får ju du jobb med andra saker då, än du hade jobbat med tidigare. Och du jobbar på KTH NOC.
Ja, just det.
Tillsammans med ett gäng personer som har blivit internethistoriska, bland annat hos oss då, på Internetmuseum.
Ja.
Kan du berätta, vad är det för arbetsplats du har hamnat på nu?
Ja, det är ju driftcenter för Synet och för Nordnet då, så att där sitter jag och Anders Gillner och Johnny Eriksson och någon kille Jörgen som var routingkillen då, som jag inte kommer ihåg vad han heter i efternamn. Så att det är vi fyra som är där.
Peter Lötberg.
Ja, han gick ju upp då och då också, är med där.
Så det man kan säga är att ert jobb är att hålla ihop hela internet i Sverige.
Ja, det är det.
För att internet finns ju bara i den här formen.
Ja, det är ju så. Så att,
och vad är det ni gör? Med internet menar
jag. Alltså. Ja, jag förstår. Ja, vi använder ju det i vår dagliga kommunikation med varandra. Så att vi är ju olika driftcentraler då i Finland, Sverige, Danmark, Norge. Och det är ju då att vi skickar brev med varandra och vi håller på med sådana saker. Och förbereder Nordnet-konferenser och sådana saker. Vi använder ju nätet då i vårt dagliga arbete.
Ja, hur viktigt var Nordnet, liksom, tycker du?
Ja, det tycker jag var ett väldigt, väldigt viktigt initiativ. För det har ju då lett till att de nordiska nationella akademiska näten har blivit mer internationellt kända. Mm. Så Nordnet hade ju en väldigt driv att internationalisera vår verksamhet och ta kontakter utanför det nordiska området. Och det var ju väldigt bra.
Men under den här tiden, förstår du då vad internet... Alltså börjar det klarna? Är det någon på arbetsplatsen som förstår att... För nu börjar även företag som intresserar sig lite och som använder ju ert nät för att... Liksom,
ja, nej, inte som man skulle tro att det skulle bli som det är idag. Nu förstår man att det skulle växa, va? För det var ju en så pass enkel och bekväm teknik att arbeta med. Men att det skulle bli på det här sättet, det var nog ingen som förutsåg alls.
Men ni är ju väldigt få personer. Så att allihopa blir ju internethistoriska personer.
Ja, men vi var inte så många på den tiden. Det var inte så mycket att göra heller. Så att
men även internationellt var det ju inte så många personer.
Nej, precis.
För att ni allihopa blir väl involverade i internationella frågor också. Hur märks det för dig?
Ja, men jag menar, om man börjar få titta på Europa i stort. Va? Alltså, de som var de första i Europa med att dra igång nätverkande överhuvudtaget, det var ju kärnfysikerna med CERN i spetsen. Då. Eftersom det var ju väldigt massa data som skulle då bearbetas, och då var man tvungen att åka till CERN för att kunna göra det tidigare. Nu vill man kunna göra det hemifrån, från London och så vidare. Så att då byggde man upp ett decknetnät. HEPnet, High Energy Physics Network i Europa, med hjälp av decknet-teknologi. Mm. Och de var ju också väldigt drivande i internetsammanhang då, CERN då, med Tim Berners-Lee och allt vad de heter där, Oliver Martin och alltihopa. Så att där kom ju de med då, och där var väl också vi inblandade vad det gäller att bygga internet i Europa då. Mm. Där kom ju mycket mer med där också. Och holländarna var ju väldigt framåt i det här också. Så att, ja. De, var ju, de startade ju RIPE då, där, koordinationscentret för nätverk i Europa.
Men skulle man så här, beskriva din karriär med bara en punkt, om det liksom var möjligt, så skulle jag nog välja Ebone.
Ja, just det.
Som om man, sen, vad ska man säga, tv-versionen av Ebone så skulle väl vara att här har vi de här stora televerken runt om i Europa, EU, miljardsatsningar på den här X25-tekniken för att kunna behålla kontrollen över ja, tekniken liksom, helt enkelt. Men så finns det ett litet gäng entusiaster runt om som kopplar ihop sig med varandra och skapar ett TCP/IP-nät.
Ja, just det.
Som sen slår ut allt annat.
Ja, just det.
Och det, då var du en av de här som...
Ja, jo. Jo,
det är som, lite som gallerna eller sån här i Asterix.
Ja,
kan du berätta? Som, vad, hur var det?
Jo, men alltså... Det hela börjar väl med, som du säger då, att... EU då vill alltså bygga upp ett X25-baserat forskningsnät i Europa, och de ansåg ju då att TCP/IP då, internetteknologin, var en amerikansk försvarsteknologi och den kunde vi inte använda i Europa, så att därför skulle vi använda det här. Men då var det ju jag och många andra som tyckte att det där var helt vansinnigt. Och det är väl också en lite filosofisk fråga i hela internettekniken, att där vill man då arbeta med att lägga intelligensen längst ut, inte ha den i centret. Det var ju det som var väl tanken också från början med internet, redan från första tiden 50-60-talet då, att det här ska man ha någonting som där inte en central punkt är helt avgörande. Slås den ut, ja, då faller ju hela nätet. Så man vill bygga alltså ett nät med där intelligensen ligger långt ut i noderna. Och det är raka motsatsen till telekom som då alltid har arbetat med stora centrala system. Så att det är en slags filosofisk fråga om hur man vill distribuera kontrollen eller inte, va? Då ansåg vi och många av oss att vi skulle försöka sätta upp ett X25-nät, nej, ett TCP/IP-nät i Europa, ja, för att visa på att det går, va? Och inte liksom bara svälja det där med X25. Så att, det gjorde vi då.
Hur mycket pengar hade ni och hur kunde ni liksom göra det?
Vi hade väl inga pengar alls, utan det byggde ju då på att de länder som ville medverka bidrog ur sina akademiska forskningspengar då. Och det gjorde de ju också. Så att, det gick ut på att vi beställde ju då telekomförbindelser mellan de olika punkterna i Europa. Och sen satte man upp dem och så kopplade man in sina routrar och så körde man.
Men det räckte inte liksom med att koppla ihop en sladd mellan Holland och Belgien till exempel?
Nej, utan det hela var ringformat, eller kanske med till och med flera delringar så att säga. Så att... tanken är då att det går någon förbindelse ner någonstans, då ska trafiken kunna ta en annan väg och ändå komma fram då. Det är ju det som är grunden och själva routningen i det här.
Nu kunde du och ni då vara så säkra på att det här, jag menar, ni, motståndarna hade ju, det var ju liksom som om det skulle vara som ett slagfält, så ja, där är ni fem och så har ni, de andra har ju atomkraft och kärnvapen. De har ju allt.
Ja, nej,
men hur kunde ni ändå bara liksom göra det här?
Ja, vi ville. Mm. Så att, det var ju bara det. Vi hade ju ingen egentlig tanke att vi skulle spöa någon fiende. Så kändes det inte alls. Utan vi visste att den här tekniken funkar bra. Den vill vi använda. Och sen då andra länder och andra nätverkare vill ha något annat. Ja, så bra då. För då får de väl använda det. Men vi använde det som vi tycker funkar bra. Och det gjorde vi då. Så byggde vi upp det här europeiska nätet. Och...
men vad tänkte du då om framtiden? Tänkte du att det kommer bli det här? Eller tänkte du att vi håller på ett tag och sen så vinner väl televerken? Så...
nej, men vi hade den uppfattningen att det här kommer nog vinna i stora loppet. Mm. I långa loppet. För det är X25 och hela OSI-modellen då som fanns då. Den var alldeles för otymplig. Den var svårarbetad och det gick inte så enkelt administrera den. Så att medan då TCP/IP var jämförbart väldigt enkelt att administrera och få att fungera. Så vi var väl ganska övertygade om att det här är en teknik som är i framtiden.
Hur viktig var din och liksom dina kollegors insats här, tror du?
Ja, när det gäller IBON, jag var ju då teknisk projektledare för det. Och det drevs från Köpenhamn då, Nordnet, eftersom de alltid då engagerar sig internationellt med Frode Greisen i spetsen då. Och ja, sen var det ju då ett antal olika nätverksexperter från olika länder inblandade då, från Holland, Österrike, Frankrike och så vidare, Italien. Så att jag kan inte säga att jag hade någon speciellt viktigare roll än någon annan. Det var ju liksom ett gäng som umgicks. Va? Och vi fick ihop det. Vi fick det att fungera.
Mm. Och, men vad hade hänt om ni inte hade gjort det?
Då hade det hänt ändå. Jag kan inte tänka mig något annat. Mm. Då hade någon annan gjort det. Så att...
Om jag skulle välja så här två punkter att ta upp. Om din historia. Då. Mm. Så IBOM den ena, men sen är det ju då alla de här andra internationella uppdragen som du har haft, som är lite unika. Kan du berätta liksom, vad har du gjort mer?
Jo, jag har bland annat så varit jag skickad till Brasilien av UNHCR, som är alltså ett FN-organ, för att hjälpa då länder. Och där skulle jag alltså hjälpa till att bygga ett internt internetnät för deras telekomföretag då. Heter de? Telebrass heter de. Telebrass. Och därför att de hade då en policy på den tiden, import restrict policy, som gick ut på att de fick inte köpa in saker och ting, X25 växlar till exempel. Så de var tvungna att bygga dem själva, och det gjorde de ända från kiser och uppåt. Och sen så skulle man då drifta det här X25-nätet över hela Brasilien, det är ett jätteland. Och då hade man inga möjligheter att sköta de här växlarna remote. Så man fick flyga till varje plats där de stod, ladda ner in i programvara och starta om. Så de ville alltså kunna göra det via ett nät istället. Och då skulle man använda TCP-IP-nät för att drifta ett X25-nät. Och det funkade ju. Så att där var jag ett par, tre veckor och jobbade då med det då.
Och sen tänker jag också på IETF.
Ja.
Kan du berätta, vad är det för något?
Ja, IETF, det är ju då Internet Engineering Task Force. Och där, det är det organ som från början var ansvarig för driften av NSF-net och ARPA-net. Alltså det är ett gäng människor som har haft det tekniska ansvaret för det amerikanska akademiska nätet.
För det som var internet?
Ja, just det. Och även innan det var, vad man nu menar med internet. Ja, men ARPA-net var ju också ett nät, men det var inte TCP/IP. Mm. Så att det var ju den killar då. Så att, där kom jag ju med ganska tidigt då. Det var väl ett par 300 som arbetade i IETF för den tiden.
Hur kommer det sig att du fick vara med?
Därför att jag arbetade med driftstatistik på KTH-nocken då för Sunet och Nordnets räkning. Och då ville man liksom ta till sig den kunskapen även i andra länder. Så då kom jag in där som arbetsgruppsordförande för operationell statistik då. Och tog fram någon standard då, en RFC som behandlade det och hur man sköter sånt. Och... ja, sen gick det väl vidare då. Jag fick även då så småningom bli vad som heter Area Director, så ansvarig för ett antal arbetsgrupper inom IETF då. Och i och med att man är en Area Director, då sitter man automatiskt också med det som heter ISG, som är alltså Internet Engineering and Steering Group, alltså en styrelse för IETF kan man säga. Och där var jag väl den första icke-amerikanen som kom med i just ISG då.
Och hur pass mäktig är en sån position, säger man?
Det var inte speciellt mäktig då.
Internet var ju inte jättestort.
Nej, det var ju bara rent akademiskt. Mm. Så att, ja visst, vi arbetade med driftstandarder av olika slag. Det.
Men vilken inverkan kunde det få liksom, för en internetanvändare även idag liksom, att kunna styra såna här saker?
Ja, det är väl bra att ha trafikstatistik, vad du ska säga det. Det får man ju idag också. Man har ett behov av att se hur mycket trafik som går. Så att...
Men ännu, alltså nu är vi ju på 90-talet, början av 90-talet och så.
Ja.
När förstår du då att det, liksom, det här kommer bli någonting utöver KTH och andra universitet? Och...
Ja, första gången jag märkte någonting, att någonting var på gång, det var i Toronto på ett ITF-möte där. Jag var ute och gick på stan, så fick jag helt plötsligt syn på en webbadress ovanför, på väggen ovanför en butik. Hade jag i mitt liv sett förut att någon skulle visa det på en vägg, liksom en webbadress, varför det? Ja. Så att då tänkte jag, hej och hon, nu börjar det kanske hända nyheter. Så det var ju ett sånt ögonblick.
Var det så, att sen, som en nära döden upplevelse, att du bara du såg hela framtidens...
Ja. Ja, precis. Ja, men jag såg att nu att det utvecklas framåt, att det kommer till nytt här. Att det, den kommersiella sidan börjar bli mer och mer intresserad av internettekniken.
För den här gänget runt KTH är ju även genom snus också inblandade i att Sverige får sin första kommersiella internetleverantör, Swipnet, efter att Televerket säger nej.
Ja.
Hur pass involverad var du i det?
Jag var ju inblandad i Telias del av det här då. I och med att jag var med och arbetade för att ta fram en lösning för Telia. Mm. 95 då.
Men då hoppar vi fram några år.
Ja, precis. Va? Men det är klart att jag var väl något inblandad i Swipnet också. Men det kom ju som sagt 95-96 det här alltihopa. När det kommersialiseras.
Nej, men precis. När man pratar om det här som Swipnet gjorde, så är det fortfarande väldigt få som, liksom, använder det 92.
Ja, det är uppringt internet, så det är modem med telekom i uppringning. Ja.
Så
det...
så att, men hur ser ditt 90-tal ut då, fram till fram till internet liksom finns i varmans hem?
Jag jobbar ju kvar då på KTH och till, ja, kan det vara 94 och sånt där. Och sen hoppar jag över och blir forskningsingenjör hos Björn Persson och hans institution för datateknik då. Mm. Så att jag ska ju hjälpa honom och dra in forskningspengar i tanken då. Så vi får ju världen runt och letar sådana som är intresserade att stödja hans forskning då. Mm. Och det går väl inte så bra, va? Så att det är inte så många som är intresserade. Vi är ibland på MIT till exempel och försöker få gänget där som håller på med datorer och intresserar sig för vår forskning. Sådär. Så att Sverige är nog för litet där. Men sen 96 så börjar jag på Telia och jobbar vidare där.
Jag tänkte nämna en artikel här som jag hittade från... Jaha. Den är från 2002.
Okay.
Och då så, rubriken är: Sverige tappar greppet om internet. Det är brist på tekniker som kan bygga stora datanät för IP. Bristen kan på sikt innebära allvarliga driftstörningar eller problem med utbyggnaden av internet i Sverige. Och problemet är att det är så få tekniker som kan det här. Det är så få personer som kan bygga nät. Och så säger de att i princip så handlar det om 4-5 namn. Mm. Och då är du ett av de här namnen.
Mm, okay.
Är det så?
Nej, det kan jag inte säga. Vi har, åtminstone när jag jobbade på Telia, så hade vi gott om folk som är väldigt duktiga på. Ja, men svårigheten med internettekniken, det är det som heter routing. Va? Mm. Hur du får trafiken att gå de vägar du vill, på vilket sätt de där routerna samarbetar med varandra. Och det hade vi gott om folk som kunde där. Så att, jag håller inte alls med om det där.
Inte alls?
Nej.
Men vad tror du de menar då?
Jag vet inte vad de menar. Jag förstår inte riktigt var de har fått det därifrån. 2002. Mm. Herregud.
Och det de menar i artikeln är också att de som har byggt allting hittills och som har lärt sig allting... Och många är självlärda, andra har liksom hållit kunskaperna inom sig och inte velat dela med sig av dem alla gånger. Och att eftersom när det byggdes i början så fanns det inga instruktionsböcker.
Ja,
eller?
Jo då. Jag menar alla de, jag menar det finns ju en mängd olika fabrikat när man ska bygga datornät nu för tiden. Det som då Sunet och Nordnet arbetade med var ju Cisco-system. Mm. Och Cisco hade ju utbildning, för det var ju komplexa saker. Så du var ju tvungen att utbilda kunden för att de skulle kunna sköta den utrustning de hade köpt. Mm. Så det finns ju certifieringar och hela köret med utbildning. Och det har funnits inte hur länge som helst. Va? Så att,
jag håller inte med artikeln.
Nej. Nej,
så det är inga problem idag?
Nej, inte vad jag kan se.
Vidare,
liksom. Nej, näten byggs vidare, byggs ut och blir snabbare och bättre.
Men om vi säger så här, vilka har varit dina styrkor i arbetet? Liksom, vad har du varit bäst på?
Samordning, tror jag. Mm. Det har varit min grej. Att kunna samordna olika saker och se helheter. Mm. Så att, jag är inte tekniker på det sättet. Jag liksom kan hur man konfigurerar router. Det är inte det, utan det är väl mer att kunna samordna i olika sammanhang.
Att se mycket saker pågående samtidigt.
Ja, koordinera saker på olika sätt. Det är det jag sysslat med.
Men sen där på Telia, ja, så får du ju vara med på ytterligare en historisk... Ja, alltså det är väl egentligen det riktigt historiska för de flesta människor, de miljontals människor i Sverige, när internet faktiskt rullas ut.
Ja, ja.
I hela landet. Och då, ja, jobbar du på Telia.
Ja, just det.
När det sker och Telia faktiskt är en stor aktör.
Ja.
Kan du, liksom, vilka utmaningar hade ni då under den tiden när noll användare blir miljoner användare?
Första utmaningen var att bygga någonting som var väldigt billigt, eftersom tron på internettekniken var så där inom Telia. De hade ju sagt nej till Peter Lötberg och så vidare. Så att, men det fanns ändå en grupp entusiaster som ville att vi skulle sätta igång någonting då. Va? Och då skapade man en speciell enhet med 10-20 anställda som just bara hade det här till sin uppgift. Och då designade man upp ett uppringt internet. Alltså du ringer in till en modempool och sen så kopplas det upp där. Och så var det under ett tag, va? Innan det började bli det här med ADSL och allt det som kom sen. Va?
Och här på Telia jobbar du under en ganska lång period, va? Till 2006. Ja. Så du hinner ju vara med om hela bredbands...
Jag gick ju i pension 1 januari 2014 från Telia.
Ah, okej, okay. Så pass.
Ja, så jag jobbade från 1996 till nästan 20 år.
Ja. Så har du fått se hela utvecklingen då?
Ja, just det.
Om du blickar tillbaka på hela den här perioden, som nu från dagens datum, liksom. Vad tänker du nu när du ser hur det blev?
Det blev bra. För ett par månader sedan fick jag fiber till villan.
Äntligen.
Ja.
Men när du tittar på, du har ju barn nu som antar använder internet ibland.
Ja,
du har säkert grannar som också har använt
internet. Ja, allihop här gör det.
Så jag vet om vad du har gjort.
Nej, det tror jag inte.
Och din roll i att de ens kan göra detta.
Det är ingenting jag har berättat. Jag bara ska jobba på Telia med internet. Det räcker.
Om vi tittar framåt då, i framtiden, så vad tänker du om internets framtid? Va? Du nämnde det här decentraliserade till exempel,
ja,
systemet.
Alltså det jag tycker är lite märkligt idag, det är att mobiltelefon och internet har fått sånt genomslag. För jag menar, en mobiltelefon, det är liksom som att titta på världen i en brevlåda, va? Jag tycker användargränssnittet är väldigt märkligt att det har fått ett genomslag, men det är väl som det är. Så att man hoppas att det ska komma bättre användargränssnitt i framtiden.
Är det något särskilt du tänker? Har du någon liksom plan för hur man skulle kunna genomföra det?
Ja, men röst och ljud och rörelsekontroller och sånt här. Det finns ju till viss del idag, men det är ju inte så mycket utvecklat.
Hur skulle du vilja att det skulle ta in det?
Oj. Ja, om man nu ska titta på, slå upp någonting som man vill veta idag, slå upp det här, säger man, och så kommer en skärm på väggen där, och där ser man det, och visar det där, översätter det där, och det gör det. Då får man röstkontroll. Alltså.
Finns det något som oroar dig så där med internets utveckling?
Nej, det... Nej. Så här, va? Vi hade ju en IETF i Stockholm 1995, och då hyrde vi Grand Hotel då. Och hade IETF där. Och när jag sitter där en dag, då kommer det någon sån här tant ifrån pingströrelsen och sånt där. Och kommer och slänger fram en porrbild på ett barn framför mig. Är det här du vill ska hända? Och menar på att det var inte ens fel då, att det här överhuvudtaget kunde hända. Men som jag ser det så är ju internet en teknik, och sen är det ju upp till människor som använder den, vad de använder den till. Va? Mm. Så att det har ju blivit väldigt mycket diskussioner om det här med barnpornografi idag och sånt där. Och att det då skulle underlättas av internet, och det gör det väl. Likväl som mycket, mycket duktiga och bra initiativ också underlättas. Va? Så det är väl lite hugget som stucket, va? Beroende på vad du vill.
Ja, jag tror det får bli slutorden.
Ja.
Tack för intervjun, Bernhard Stockman.
Okej, tack så mycket.